Då, kära vänner och lyssnare, säger vi välkomna tillbaka efter ett, var det 6 veckor långt uppehåll eventuellt. Och framförallt så säger jag välkommen tillbaka till Johan Orenius som sitter här mitt emot mig för första gången på många veckor.
Mm, tack så mycket, kul att vara här. Ha? Hur många är ni här på Offside?
Ja, vi behöver lite kallprat.
Ja, stor upplaga har ni.
Jag är ju nyfiken på att höra hur du har det. På din föräldraledighet?
Jo tack. Mm. Jag ska nog inte lägga ut texten om det så mycket. Det är som man kan gissa sig till, tror jag. Rätt bra. Man är fullt upptagen med barn och går ut rätt mycket på att man framför sig ser kanske en timme eller två sent på kvällen. Mm. Där man bara får rå om sig själv lite och kanske kan konsumera någon fotboll eller någon fotbollslitteratur eller liknande. Mm. Så har det varit rätt mycket. Jag har blicken väldigt kort, inte så långt fram. Men det känns ju konstigt såklart att ha dragit ut jacket härifrån. Mm. Jag är alltså borta härifrån hela hösten.
Ja, jag försöker göra det bästa och klara mig utan dig. Det är en evig struggle. Men för den som är nyfiken så vi spelar in detta då måndag förmiddag. Och det har inte gått så många timmar sedan Champions League-finalen avgjordes. Så jag vet att du har tittat på den och jag kommer be dig om en liten analys senare. Det hör inte till vanligheten att du kollar på Champions League-fotboll. Toppfotbollen, om man säger.
Jag har nog inte missat många Champions League-finaler dock.
Okay.
Det kanske jag ska ändå säga. Mm. Nu sitter jag ju hemma med en Bayern München-mugg som en medgångssupporter också.
Podolski dock.
Ja, precis. Men på andra sidan är det klubbmärket då. Mm.
Du får jättegärna, Johan, dra dina fotbolls-highlights från sommaren. Från senast vi satt här och gaggade i podden. Mm. Får du välja lite fritt? Om det är någonting som du tycker sticker ut, som du tycker är värt att nämna?
Nej, den givna highlighten har jag här i telefonen. Mm. Kan jag skicka den till dig?
Detta du, Ingesons LK med i reseguide. Och så är det en stor bild på dig och Claes Ingesson. Jag måste bara zooma in, vad är detta för tidning?
Det är alltså min modertidning, Östgöta Korrespondenten.
Jag måste säga Johan, bra bild på dig.
Tycker du?
Kul!
Det är reportern
själv. Det är inte ofta du fångas bra på bild.
Men här hände det då.
Ja.
Det jag visade dig i telefonen var alltså en bild som min mor tog från en av sommarens utgåvor av Östgötakorren.
Ja, det var
det. Östergötlands flaggskeppstidning.
Och du står där på en väg alltså?
Ja, och det är ändå inte vilken väg som helst jag står på, utan det är alltså vägen där Claes Ingesson smällde in i en älg i maj 1994, bara någon månad innan VM-turneringen skulle börja. Och vad gör jag då där?
Ja det, precis, det var ändå 1994 i maj och du står där i juli 2020.
Ja, precis.
Varför står du där?
Ja, det var så här då, jag vet inte om du minns det, men innan vi stängde butiken för sommaren här, så jag vet inte om vi gjorde det i podden eller om det var på vår hemsida eller någon nyhetsbrev. Men vi nämnde då i alla fall Offsides gamla Sverigeresan. En slags fotbollsguide som jag tror gavs ut 2007 eller 2008. Den följde då med vanliga tidningen till prenumeranter. Mm. Och den var då fylld med olika små tips. Om man vill kanske till exempel ut och bila i Sverige och är fotbollsintresserad så kunde man, ja nu är vi i Göteborgsområdet, ska vi se, då har vi 30 punkter på Göteborg. Och det är allt ifrån liksom här spelades den första matchen till lite mer kuriösa saker genom Sverige. Vi påminner bara om den, att den fanns, nu är det sommar. Och en trevlig reporter då på Östgötakorren i Mjölby såg detta men missförstod och trodde att det här var då något vi skulle ge ut nu och upptäcker att...
Berättar du detta?
Ja, jag fick då ett sms där det stod att han hade då såg den lokala kopplingen då att en av sakerna som vi uppmärksammar i guiden är då just att här är platsen där Claes Ingesson krockade med en älg.
Mm. Kan man misstänka att den här trevliga reportern i Mjölby hade lite av nyhetstorka?
Ja, det erkänner han ju själv. Ja. Jag tyckte han gjorde ett bra jobb sen. Men då fick jag förklara då att, för han undrar då, jag tänkte det kunde vara kul att eftersom ni ger ut den här så kunde vi träffas på stället där krocken ägde rum och så får du prata om det.
Absolut, där tvekar du inte längre.
Komponenterna där, Claes Ingesson, får komma iväg lite, bara köra bil lite i Östergötland själv, säger ju inte nej till. Men jag sa då också att det här är alltså ingen ny, utan det är 12-13 år sedan. Jaha, okej, okay, men ja, du vet lite sommartorka, det kanske går att få in ändå. Och sen tänkte jag inte så mycket mer på det, men sen när jag var i Motala då i sommar så skrev jag att nu har jag fått grönt ljus från min chef här. Så kan du komma dit. Och vi benämnde ju detta att det var ju ett, det fanns ju ingen som helst aktualitet i jobbet. Det då alltså var inget sådär jubileum eller någonting sånt. Och det är en 13 år gammal guide. Men vi sa att det blir nästan kul. Det är så pass inaktuellt så att man nästan gör det till en grej. Mm. Och jag beundrade ju även, det får man ju ändå ge den här trevliga reporten, att det var ändå pikt och fråga om någon kan ses på det stället istället för att bara...
Ja, en
ja precis. Mm. Så jag tyckte det var bara kul att se hur det skulle bli. Så jag körde då ut och körde ner mot södra Östergötland, och till reporterns förtret skedde ju också lite jobbigt för vinkeln. Olyckan skedde då tekniskt sett med 300 meters marginal i Småland. Mm. Ingen som var på väg att spela golf tillsammans med en kompis, vilket också kanske, vi sa det, det är väl det enda som man tänker sig, vem som helst kan ju dra in en älg som är ute och kör bil. Mm. Men det var ju på något sätt så typiskt att det var Klas, va? Bidrog lite till bilden av mannen från skogarna. Han hade ju till och med så här nackkrage på sig. Och det var ju en rejäl smäll. Liksom. Han körde väl i 110 på 70-väg eller något.
Nej då.
Ja, Klas version där är ju att det kanske räddade livet på honom. För det gjorde då att älgen... Han hade så hög hastighet så att älgen flög liksom över bilen. Mm. Drog av taket på bilen. Som sen fortsatte ner i diket.
Älgen drog av taket.
Ja, precis. Mm. Och hade det varit lite lägre hastighet så hade den åkt rakt in i framrutan. Och då hade det blivit ännu värre då, enligt Klas. Jag vet inte om det stämmer. Så han hade ju väldigt tur. Han kunde ju ha strukit med redan där. Men och vi sa att det var, passade ganska bra in i paketeringen av Klas Ingesson. Att han har krockat med en älg. Mm. Det skulle ju Limpar också kunna ha gjort tekniskt sett. Men det måste vara han på något sätt.
Och det känns mer som att Limpar åker in i en fiskmås lite så. Det som händer kanske Brolin eventuellt.
Ja, precis.
Det är lite mer kompatibelt med Limpan.
Exakt. Och det enda som störde bilden var just att Klas skulle ner och golfa. Att det hade varit bättre om man varit där för att hämta ett parti elstängsel eller någonting sånt. Mm, mm. Men det fick man liksom låta vara med ändå. Så vi sågs där. Jag var ju liksom mitt ute i skogen. Och han frågade, känner du något speciellt när du står här? Och jag sa att nej, det är trevligt att vara här, men det gör jag väl inte riktigt.
Jag känner att det pirrar till, skakar lite grann i benen.
Nej, det gör det ju inte riktigt. Sådär. Men han hade också varit och knackat på hos närmsta granne, mer eller mindre i skogen då. För det som hände den här majdagen var ju då att de drar in i älgen, bilen kör av vägen och de skadar sig. Han trycker in i nacken, det är två nackkotor tror jag som vrids till lite. Mm. Och han är chockad, Klas, men älgen är fortfarande vid liv, en kviga. Och som jägare han är så såg han att hon ligger och lider. Och så han tar sig till närmsta hus och ber om att få låna ett gevär. Mannen har inget gevär, men däremot en kniv som Klas får då och ska ut då och avliva då älgen. Men räddningspersonal hinner stoppa honom för han är lite i chock att vi måste ta hand om dig först. Och under tiden hinner älgen dö ändå, tror jag. Mm. Men han var bland annat då pickt av reporten och knackade på hos den här grannen för att se vad han mindes. Han var tyvärr inte hemma då, men det var ändå ett pickt grepp, tyckte jag. Och så vi pratade på här om vad det betydde för kanske bilden av honom, och vi enades väl om också att det var lite en annan tid också, för han var ju, först var han ju glad att han klarade livet. Sen var jag orolig för VM såklart. Mm. Och utan Sverige hade kanske tagit brons utan Klas Ingesson. Det vet man ju inte. Men om man inte han hade fått det VM:et så hade han inte blivit folklig alls på samma sätt. Så det betydde ju mycket för bilden av honom. Och han mörkade ju alltså riktigt hur ont i nacken han hade. Jag vet inte om du minns det från boken om honom. Men på träningarna de första så gick han ju inte in i några dueller. Eller nickdueller eller sådär. Mm. Och kände sig för väldigt mycket. Och sen så ska Sverige spela sitt genrep på amerikansk mark. Och de möter ju då lite speciellt Rumänien i genrepet som de sen ska slå ut. Och då ska Klas Ingesson spela från start. Och han tänker att nu gäller det. Nu måste jag gå in i dueller. Mm. För jag är inte bra ifrån mig här, så får jag inte spela. Så nu är mitt stora testare. Han går in i en duell. Nacken håller. Och efteråt så pratar han med Tommy Svensson som frågar hur det kändes. Och han säger, ja, skönt. Nacken höll. Det har jag i och för sig gjort hela tiden. Det har ju varit lugnt, sa Klas. Alltså Klas, du har ju inte gått in i en enda duell på någon träning här. Jag har mycket bättre koll än vad Klas fattade då. Och Klas sa, hej, men det känns inte ett piss nu i alla fall. Och så fick han köra då. Det är något skönt att det känns nästan som att idag hade agenter gått in och det hade blivit en liksom helt annan historia. Det är något oskuldsfullt med att han får lov att mörka lite. Tommy ser det, men det är inte hela världen. Liksom. Och sen känns det okej, ja, kör då. Mm. Som man kunde uppskatta. Mm. Och vi hade en trevlig timme där. Och sen så åkte han till Mjölby och jag åkte tillbaka till Motala då. Mm. Och köpte en tipstopp på väg. Det var en kanondag.
Ja, det låter som en härlig dag.
Så det var väl highlight nummer ett.
Ja, och har du nummer två då?
Ja, nummer två är väl då, det är lite för min pappas skull då, med Motala AIF. Och när de till slut fick släppa in, de började släppa in lite publik här slutet, ja, på sommaren. Vissa klubbar har ju gjort det, upp mot 50 pers då. Han har ju legat hela våren och sett alla matcher på sin padda. Med ibland varierande skicklighet av kommentering. När de mötte Torn, Lundalaget, så spelade Torn i orangea tröjor. Då förväxlade kommentatorn två tornspelare med två koner vid sidan. Men sen när de skulle möta Tvååker då, så hade föreningen bestämt att 50 personer skulle få gå. Mm. Och han och hans bästa kompis Tord vann då någon slags utlottning och fick, blev två av de lyckliga. Mm. Och pappa sa då rakt ut att det var nog lite riggat.
Ja, det är gamla ordförande.
Ja, precis. Och jag kan ju känna, alltså,
ska man rigga någonting så kanske man ska rigga just detta.
Ja, det är ju en stor diskussion nu i större lag. Uh-huh. Alltså om de väl får släppa på. Vi vet ju inte riktigt hur det blir, men förra veckan så öppnades det upp för, uh-huh, att det kanske får komma lite mer publik. Men mm, hur blir det då? Hur ska vi göra skillnad på vår publik? Är det fortfarande AIK, alla eller ingen? Jag tycker att det är ganska givet att man ska, det får man lösa. Klubben behöver intäkter. Uh-huh. Alltså, det är bättre att släppa in några, men det får de debattera. Men i Majfs fall var det givet då att så här, alla, nej, Tord och Hasse, de drar vi först här lite vid sidan av här. Man gör skillnad på publik i Motala. Mm. Och det betydde nog mer för honom än vad det har gjort för många andra. Jag kan tycka att det var en rimlig riggning då.
Mm. Får man fråga, hur gick det mot Tvååker då?
2-2.
2-2.
2-2.
En pinne, det är, Motala har alla pinnar de får.
Ja, absolut. Mm. Vi har lämnat absoluta botten och hyfsade chanser att hänga kvar faktiskt. Mm. Vilket skulle vara en riktig framgång.
Mm.
Så det var fint att han fick gå på den.
Ja. Sen undrar jag, har du då en tredje eller? Ja,
det är någon slags inverterad då. Ja. Nästan en anti-highlight. Men jag var och tvättade en bil i närheten av dig på en mack i Tynnered.
Mm.
Var inne i så kallad gör det självhall. Kan du se mig där?
Vad händer där?
Ja, det är ju då man ska tvätta bilen lite mer. Antingen så åker man in en sån här automatisering. Uh-huh. Så, som man lite drömde om som barn, va?
Mm.
Att det verkade spännande att få åka in i en sån. Men det här är alltså när man behöver göra lite mer noggrant. Jag hade hyrt en bil av en väldigt nitisk privatägare.
Uh-huh.
Sån här app. Typ Airbnb för bilägare.
Ja.
Det gör jag aldrig igen, kan jag säga.
Fan, det har hänt grejer, märker jag här.
Mm.
Jag ser till exempel också att du har ett mobilskal.
Ja.
På din telefon, ja, också. Så du har uppdaterad version av Johan.
Ja, precis. Nej, men en sån gör det själv. Jag var tvungen att vara väldigt nitisk med städningen då. Mm. Och då fick man på köpet en EM-boll.
Var det Q8?
Ja, det var det nog.
Ja,
ja, och alltså, jag säger EM-boll så är det ju någon slags, det var inte plast, men det var ju alltså inte EM-bollen som det skulle ha spelats med. Den var kanske någon Sverigeboll, var väldigt blågul. Men det var något ganska melankoliskt det där. Inne på macken så hängde det, trots att EM sedan länge då är inställt eller uppskjutet, åtminstone ett år, så hade de ändå pyntat macken med olika former av värde och heja Sverige och så här. Och man såg Snickers. Så på alla Snickers, jag vet inte om du har sett det, står det liksom fotbollsord. Det står så här, nutmeg och offside står det på någon och goal och så. Och så fick man den här EM-bollen och det var något jävligt melankoliskt i det där. Att de ändå hade gått och pyntat den där macken. Så det var ju egentligen ingen highlight, men det var något som ändå berörde mig lite grann. Mm. Att så här, vi kör ändå, det är inte EM. Men folk ska ha EM-bollar och vi pyntar den.
Ja, jag har noterat detta i sommar också. Just, jag tror att det är då Q8. Som har haft någon deal då med det här. De har köpt in då x antal 1000 bollar till sina mackar. Och de ska pynta och snicka. Och det är ju inte bara liksom Q8 då som har råkat ut för det här. Men det finns något väldigt sorgligt i det på något sätt.
Jag vet.
Att det är en mekanism som inte går att bryta.
Nej, för det är så liksom, det är så, man jobbar med så mycket utropstecken. Och det ska ju vara så glatt och peppigt. Mm. Liksom. Så det är lite det också. Mm. Nu vill jag höra om din fotbollssommar.
Ja, nej, den fotbollssommaren har varit som många andra sommar blir lite grann. Jag har ju pratat om det många år här i podden, att jag har ju alltid, om vi säger på allsvenskan och svenska serierna, så extremt intresserad fram till jag går på semester. Sen loggar jag ut under semestern och sen så hittar jag inte aldrig riktigt tillbaka under hösten till exempel allsvenskan. Men nu i sommar har det ändå varit lite annorlunda under ledigheten. Jag har sett väldigt mycket allsvensk fotboll. Det hänger också ihop då med att Sigge vill se mycket, då tittar vi tillsammans. Men Det har ju också varit så, och jag tänker att nu kommer vi in lite grann kort på Champions League-finalen. För att igår kväll, när då Bayern München besegrade PSG, så var det som så många andra gånger att jag har tvn på, ljudet på, men jag är inte riktigt där.
Nej.
Jag sitter och läser kanske någonting samtidigt, sitter och spelar lite schack på min mobil, eller scrollar Twitter och skickar sms till någon kompis och sådär. Jag är inte riktigt där. Och nu var det väl en final som det inte slog gnistor om fotbollsmässigt. Och det är ju en utmaning. Jag kör ju de matcherna där man kan med publikljud. För jag tycker ändå att där lurar man sig själv lite grann. Det blir för deppigt för mig att bara höra de här ekande skriken och den stumma tillslagen på bollen och sådär.
Det här tror jag många känner igen
ja,
sig.
Absolut,
att det kräver sin om det är, även om det är en, man får säga att en Champions League-final är en högkvalitativ match. Jag håller väl med om att man har sett mer sprakande tillställningar. Men när man inte håller på något av lagen eller har starka känslor utan bara det här för att man vill se på fotboll utan publik och utan den vanliga inramningen, så att sitta från 0 till kanske 94 minuter utan att någon gång flacka med blicken, det kräver sin Daniel Kristiansson.
Ja, ja.
Eller vem det kan vara.
Ja.
Det känns ju helt naturligt. Mm. Så lite så där är det ju. Jag har också följt det. Nästan så att man följer det med på. Man vill hänga med fortfarande överallt. Jag har nog sett lite mindre allsvensk fotboll än du. Men att man har det på kollnivå så där hela tiden. Och väldigt uppdaterad vad som händer i klubbarna. Om det är någon spelare på väg in. Eller om det är något ekonomiskt. Eller diskussioner. Men missa en match hit och dit är lättare att göra. Mm. Det ska jag väl vara ärlig med och säga.
Ja. Liksom. Men där, jag skojar lite grann här att du skulle lämna någon typ av matchanalys från finalen. Men, för jag vet ju om hur sällan du tittar på toppfotbollen numera. Du kollar lite allsvenskan, du kollar kanske lite MIF om du kan säga på någon webbsändning.
Jag kollar ganska mycket allsvenskan.
Vill ja, jag ja, precis. Jag kollar mycket allsvenskan. Mm. Men det är ändå allsvenskan.
Mycket,
ja. Hur blir det då när du sitter och tittar på Champions League-finalen när det är en annan nivå på spelarna och liksom individuella skickligheten som lag och att de spelar på ett helt annat sätt? Så tycker du att det är tillför det någonting?
Ja, ja. Alltså, ja. Jag kan ju njuta av det såklart. Det här, liksom, jag känner inte så starkt för någon av de här klubbarna. Bayern lite mer kanske från barn och ungdom. Men alltså, det är klart att jag kan uppskatta och njuta av kvaliteten. Herregud. Men alltså, även på den nivån såklart att det ger någonting extra. De matcher som jag har sett live på plats från stora Champions League. De som lever kvar i minnet är ju de där det också har hänt någonting extra med interaktion med publik. Alltså att jag satt några meter ifrån Drogbas psykbryt mot norske domaren där och så. Eller när Inter slår ut Barcelona så är det ju inte bara fotbollen på planen, utan även då på den högsta nivån så är det ofta någon komponent till som gör att de verkligen stannar kvar så där. Så det behövs ju även där. Men som kvalitet är ju klart att det är ju lättare att inte flacka med blicken 90 minuter PSG, Bayern München än Varberg, Örebro. Det är det ju. Jag är nästan lika intresserad av Varberg, Örebro, men det är klart att så mycket fotboll har jag ju sett, så att så bra kvalitet borgar ju för att man liksom sitter kvar för underhållningens skull. Men man saknar grejer där med.
Vad tycker du stack ut i Champions League-finalen? Var någon spelare som du är extra glad av att se?
Det känns som att jag är säkert inte ensam om att jag uppskattar det återigen. Jag har inte skrivit av honom, men det kändes som att Thomas Müller lite var på väg och kanske fejda bort. Och det hade ju inte varit något konstigt. Han har väl varit lite av en humla hela karriären. Mm. Att man aldrig riktigt ett sådär att ja, han löper mycket och är smart. Men han har ju inte riktigt den här X-faktorn som gör att han kommer få så lång karriär kanske. Mm. Men han har ju varit superviktig. Både i Bundesliga-spelet sen Hansi Flick tog över. Och tyckte han var även en av de bättre på planen igår.
Mm.
Och det var ju framförallt när de får upp sitt tempo, Bayern, som det gick bra. Jag var lite besviken på PSG kanske.
Mm. Bra. Du märker varför vi inte kör så mycket analyser. Du lyfter aldrig riktigt.
Nej, så är det.
Du, Johan, vi ska säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med C-more. Och Simon visar samtliga här och damlandskamper i fotboll under året. På torsdag den 3 september så startar UEFA Nations League på Simon. Och Sverige, som avancerar till Division A. Lurigt det här. Division A. Och har Frankrike, Portugal och Kroatien i sin grupp. Kliver in i turneringen på lördagen den 5 september med hemmamatch mot Frankrike. Och på tisdag den 8 september är det match mot Portugal. Övriga matcher i UEFA Nations League som du kan se under dessa dagar är bland annat Tyskland, Spanien, Island, England och Nederländerna, Italien. På Simo så får man dessutom massor med uppsnack, mellansnack och eftersnack istället för reklam. Glöm heller inte att NBA-slutspelet pågår för fullt på Simo. Man går in på simo.se för att läsa mer.
Ja, vi gör också det här comebackande avsnittet i samarbete med Hattrick. Saknar du att få se ditt favoritlag på läktarplats? Hattrick förstår dig, inget kan ersätta allsvenskan, men ett kul komplement kan faktiskt vara att driva sitt eget fotbollslag i det här managerspelet Hattrick.org. Under årets coronasäsong har Hattrick sett att deras användare tillbringat 30-40% mer tid med sina lag än normalt, och nu drar en ny säsong igång. Och ett perfekt tillfälle då att själv testa Hattrick om man inte har gjort det. Hattrick är alltid helt gratis att spela, men man kan också köpa till något som heter Hattrick Supporter som gör spelet ännu lite roligare. Det här får man gratis i 6 månader om man är ny användare och man registrerar sig på hattrick.org/offside. Välkommen om man vill testa det då.
Jag har fått lite förhandsinfo, exklusiv förhandsinfo, Johan. Det är som så att Ronny Sandahl, som ju bland annat är känd för att han var en uppskattad kolumnist på Aftonbladet.
Kanske med på de här beryktade kolumnistmiddagarna.
Det är så mycket möjligt att vara så.
Det verkar vara många egon som trängs.
Som ju också fick mycket hyllningar för hans manus till filmen Boy. Som ju även slog utomlands. Han har ju under en tid jobbat med ett nytt projekt som snart då kommer visas. Lite oklart om det kommer visas nu i höst eller till våren. Men den nya spelfilmen då, Tigrarna, som är helt enkelt en filmatisering av den bok som heter I skuggan av San Siro. Som ju kom, ja, fan kom den boken? Mellan tummen och pekfingret
säger jag, men är den ungefär som Reseguiden 2007-2008?
Inte helt omöjligt då. Ja. Som handlar om Martin Bengtsson då. Som var en ung lovande spelare som blev ungdomsproffs i Inter. Och där det slutade, får man säga, i tragik. Där han skar upp sina, var det handlederna tror jag eventuellt. Mådde väldigt dåligt där nere i den miljön. Pressen, förväntningar på honom, ensamheten. Och det var en bok som fick ganska mycket uppmärksamhet när den kom. Och sen så har då Ronny förvärvat rättigheterna till denna. Och gjort en filmatisering. Som då inte utspelar sig 2007-2008 då när Reseguiden också kom ut. Utan detta är då en uppdaterad version som utspelar sig i nutid.
Ännu ingen som har köpt filmrättigheterna till Sverigeresan, Reseguiden.
Den kom. Och jag har förstått att filmen, enligt en person som jag litar mycket på, säger att detta är en bra film. Så jag ser fram emot att se denna film som då har fått titeln Tigrarna. Men det har också då kommit till min kännedom att det finns en liten scen i denna film som är värd att nämna här eftersom vi ibland återkommer till denna person. Och det är som så att när det börjar bli klart att Martin Bengtsson då ska skriva på för Inter, detta är då alltså i nutid, så vi säger att det är 2020 som det utspelas, så ringer Martin Bengtssons agent och säger att du är bara så heads up här. Det verkar som att medierna har fått nys om detta. Så du är beredd på detta. Och Disco på Expressen kommer snart breaka det.
Är det sant?
Så Disco förtjänar ju all liksom, uppmärksamhet och beröm för hur jävla vass han är. Han har ju dominerat ytterligare en sommar.
Ja, nu har de också några veckor där det har stått som spön i backen. Ja, med olika avslöjanden. Men det är också beröm till Ronny Sandahl då. För lite slappare hade du ju sagt att Erik Niva är på väg att avslöja det här. Man tar den kändaste fotbollsjournalisten.
Lite så,
men här har man då gjort sin läxa och vet att det här är avslöjare nummer ett.
Ja, och den referensen flyger ju eventuellt över de som sitter i På spåret och säger att man inte kan dugga om fotboll, men ändå kommer gå och titta på den här filmen. De kommer inte fatta vem Disco är. Varför är det detta för jävla hitta på smeknamn på någon kvällsupporter som sitter i liksom skymningspressen och avslöjar fotbollsgrejer.
Ja.
Men för de som är som oss, som lyssnar på podden, som har full koll på Disco, så är det ju en härlig liten blinkning till den största i genren.
Ja, verkligen.
Ja. Ja, det var ju, ja, det gjorde mig glad när jag hörde det.
Uppfriskande. Ja. Och det verkar ju lovande då. Man har ju inte varit bortskämd med, jag vet inte om det känns förklenande att kalla Tigrarna för en fotbollsfilm, men fotbollen är ju med där i alla fall.
Absolut.
Men filmatiseringar med fotboll i sig har ju visat sig vara väldigt svårt.
Mm, verkligen så. Och det, menar, det får man säga, det lyckades Boy filmen med. Det kändes ändå trovärdigt när de spelade tennisscenerna.
Ja, har väl lite...
Ja, säger du!
Nej, men de har väl lite... Tennis kan jag tänka mig nästan är lättare också. Med, eftersom hela banan syns i bild och det går nog att göra vissa tekniska saker med teknik och sådär som är kanske lite svårare i fotboll. Fotboll har ju... Man har ju sett många sådana där det lite faller. Värsta tennisscenen är ju i en ganska bra film annars som heter Matchpoint. Woody Allen-film ju.
Ja, just det.
En slags thriller. Men där är det ju...
Ruggigt dålig i tennis.
Ja, han jobbar ju då som tennistränare och så får man se honom lite på banan. Och det ser ut som att alla spelat tidigare.
Riktigt dålig teknik.
Ja, jag kunde inte sluta tänka på det. Och så har det ju varit mycket fotboll med. Att när det väl är fotbollsscenerna så här faller det ändå.
Nej, och goalfilmerna, om man ska gå in på dem... Som, det har inte kommit så många filmer i ärlighetens namn som är spelfilmer och fotboll. Men goalfilmerna, det blir också problematik. För där är det ju en stor miljö de spelar på i Madrid, Santiago Bernabéu, inför liksom 80 000 år. Då ska man liksom försöka fånga den publikkänslan också. Och den blir också jävligt pajig. Så har man då både dåliga skådespelare som ska försöka spela fotboll och en publik som känns som att det är ungefär som när spelbolagen gör sina dåliga reklamfilmer, du vet. Man ser direkt att detta är ju bara en jävla amatör som spelar fotboll som försöker göra en bicykleta.
Även folks jubel kan ibland fila kännas matcher. Otrovärdigt.
Ja, det är också. Ja, sådana saker. Men vad jag förstått så ska det också, jag vet inte vem det är som spelar Martin Bengtsson, men att det är en ung kille som uppenbarligen har varit rätt bra på fotboll också. Att det kanske är lite så man gjort i castingen. Man har valt någon som är duktig på fotboll för att, och sen så lär man att bli skådespelare. Jag vet inte.
Nej, men kul för Daniel Disk och Kristoffersson då att få den här passningen och berömmet. En av sakerna han avslöjat på sistone som kanske inte blev mest uppmärksamhet men som jag såg var ju att Tony Gustafsson då skulle återvända till Hammarby.
Tony Tiger?
Ja, jag vet inte var det kom ifrån. Men som då en del av tränarstaben som med ansvar för individuell utveckling. Det fick inte jättemycket uppmärksamhet vad jag såg. Han avslöjade nog lite större grejer än så. Men jag funderade lite på det. Jag blir alltid lite... Det har ju inte gått så bra för Hammarby. Det känner alla till. Fanns till och med en hel del guldtips om Hammarby efter det fina fjolåret. Men de har ju haft, som en del andra större klubbar, problem. Och nu tar man in då Tony Gustafsson. Jag vet inte om det här ens har kommunicerats från Hammarby eller om det bara är Disco som har skrivit att det ska bli så. Men jag blir alltid lite, inte så här varningsflagg, men när man tar in liksom en extra resurs så där, så undrar jag ju alltid vad huvudtränaren hypas med i det här fallet Stefan Billborn då. Han kanske tycker det är jättebra, jag vet inte. Men det brukar ju vara en signal om att man känner att man kanske inte litar på oss fullt ut här. Så skulle ju aldrig Hammarby kommunicera det. Kanske inte är så i det här fallet. Men du minns när, roligaste exemplet är ju nästan när Rolle Nilsson kom in.
Till Gais.
Till Gais då. När Gais fortfarande var allsvenskan. Men på väg ur allsvenskan. Gais går dåligt. Och Axén skriker efter en forward. Men då får man Rolle Nilsson som resurs då. Precis som Tony Gustafsson, en tidigare huvudtränare i klubben. Och Axén säger, men jag vill ha en forward. Du får Rolle. Men han gör ju inga mål.
Den har han dragit för många. Den storyn.
Ja.
Det gick topplocket på Axén. Tony Tiger kanske då. Det är på sin plats att damma av den. Som jag säkert har dragit ett par gånger tidigare. Men inkast. Då när han var tränare i Hammarby. Så hörde jag av mig till honom. För att göra ett samtal om. Det kom till min kännedom att han tränade mycket på inkast. Och det var innan den här Grönemark och Liverpool anlitade. Så inkastbiten var lite bortglömd. Och tänkte jag, det kan vara kul att prata med honom om detta. Men då fick jag som svar då från Hammarby att Tony Gustafsson vill inte förknippas med inkast. Den typen av ängslighet som man känner att fan, bjud på det. Om jag har lite spetskompetens att snacka om det då.
Ja, precis. Det har ju varit överhuvudtaget, hänt rätt mycket också för svensk del på just posten assisterande tränare. Dels så har det rapporterats nu i dagarna då att Andreas Georgsson ska kliva in i Arsenal. Om det är hur officiellt det är, men Brentford själva, där har ju då varit del i tränarstaben med ansvar för fasta situationer.
Och som ju sån här tog klivet upp i Premier League.
Ja, det var ju en superchoke, får man ju säga. De hade ju så många chanser att även utan kval gå upp. Och sen så åker de då precis i avgörande matchen istället. Men Brentford själva verkar skriva att han redan ska vara på plats i Arsenal som en del av Artetas tränarstab. Och det är ju någonting.
Det är verkligen någonting. Vilken jävla resa han har gjort.
Ja, verkligen. Och sen då den lite mera kände svensken som också då blir assisterande tränare i en kanske ännu större klubb, Henrik Larsson. Vad kände du för det?
Att jag är glad för Henrik Larsson, det måste jag säga. Det är ändå fan. Han har ju haft det tufft, Henrik, som tränare.
Annars har han ju varit glad och varit med i mycket olika typer av... Det känns som att han inte har velat prata så mycket om sin tränargärning, men ställer upp på allt.
Ja.
Som är lite, det är Mästarnas mästare och superstars. Och
ja, han har jag gjorde en notering tidigt i sommar som detta, att detta skulle kunna vara en tid när vi kommer tillbaka som idag och snackar i podden om just Henrik Larsson. Jag tänkte så, är det för ambitiöst att göra? Men tanken var att jag skulle gå igenom och se hur många underhållningsprogram har Henrik Larsson varit med i sista två åren. Det är fan, tar man inte få.
Nej.
Det är allt. Nu har det väl då varit det senaste. Jag har inte sett det, men om när de seglar över Atlanten var ett gäng mer eller mindre kända personer. Och de tapisserade så här buskur med posters. Ja. Där Henrik Larsson var liksom en av som frontade detta. Det var ändå Henrik Larsson. Men jag har varit med Renés brygga.
Kanske det.
Sitter där och liksom pimplar lite muserande på den hela brygga och snackar lite om livet och VM94 och så. Han gör det glatt, han tackar inte nej till många sådana saker. Och samtidigt så är han så himla anonym i sportmedia. Där är han ju väldigt försiktig. Mm. Och det har ju varit många grejer, han var på väg in i det här. Skulle ta över något lag i England, va? Det skedde sig.
Ja, det var, de var ju ett litet gäng där. Mm. Och det sades ju att Koman, Ronald Koman också var lite deras rådgivare. Där.
Ja.
Och nu har du alltså Koman handplockat Henrik Larsson. Mm. Jag tyckte ju bara utnämningen av Koman var ganska spännande till Barcelona. Det var ju några dagar när det hände väldigt mycket grejer. Först den här blev det 2-8 mot Bayern München då. Och
Abidal fick foten.
Ja, även Setien fick foten då. Och det var mycket också rapporter om var Lionel Messi ska ta vägen. Och man tänkte ju inte lite då som offside-redaktör på vår Simon Coopers text som vi publicerade här i försommaren.
Mm. Finns att läsa på?
Offside.org. och den blev nästan ännu mer aktuell nu. För där förklarar ju han mycket då hur framgångsrik taktiken att hålla Messi på gott humör för att alltid behålla honom har varit för Barcelona. Men, och det här är enligt Cooper då, att det också har gjort organisationen lite slö och inte behövt vara längst fram i andra områden. Och såklart, vad händer då när det här väl tar slut en dag? Och nu är han ju fortfarande kvar. Han kanske blir kvar, vad vet jag. Men tankarna går till den texten ganska mycket. Och Koeman har ju såklart sitt gamla spelararv därifrån. Där han var väldigt framgångsrik. Avgjort en Champions League-final. Och han var ju då tränare för landslaget i Holland.
Mm. Och han uppskattar sådan, om jag har förstått saken rätt.
Ja, det är lite svårt att bedöma hans tränarkarriär. Det är väl verkligen ömsom vin, ömsom vatten. Ja. Frågar man en Everton-supporter eller en Valencia-supporter har de inte så bra att säga. Men Southampton kanske, de är nöjdare.
Verkligen.
Och han skulle ha två drömjobb då. Det var att träna Holland och det var att träna Barcelona. Undrar lite, han stack ju direkt. Mm. Han fick, det är lite som om Koeman skulle gå i högstadiet och han har två tjejer som han hoppas på. Han vill bli ihop med någon av dem. Det är Madde och det är Jenny. Och han blir ihop med Madde. Men sen vill Jenny.
Skicka in ett sms.
Ja, och Jenny har vattensäng och pool. Och då överger han Madde direkt. Men sen visar det så lite att när vattensängen läcker kanske. Och poolen kanske måste asfalteras. Mm. Han kommer ju en väldigt orolig tid. Och det gör ju även Henrik Larsson då. Mm. Det skulle ju kunna vara, det är inte dukat bord, det är ju en gungande klubb de kommer till.
Mm.
Det ska bli jätteintressant att se vad han ska göra där. Det är också roligt att leka med tanken att Koeman inte har valt Henke för att de känner varandra och för kamratskap eller att han litar på honom, utan att han verkligen närstuderat hans insatser i Landskrona Boys HIF i två omgångar och sett att det finns någonting här.
Även kolla, vad det han gjorde där i Ängelholm, var han lite mentor till Roa Hansen eller... Det har ju också varit på sistone.
Jag roar med.
Ska roa med.
Jag kanske också har streamat de här äventyrsprogrammen. Sett hans ledaregenskaper på Atlanta.
Ja,
det är alltid lurigt också med assisterande tränare. Det beror ju rätt mycket på huvudtränare, de där klubbar, hur stort utrymme de har.
Ja.
De kan ha jättestort inflytande och de kan vara rätt hunsade.
Men vad vi kan konstatera är att han har ingenting som helst att förlora på det här. Det är ju bara vinna för att mena...
Säger man alltid så med Henrik Larsson?
Ja, fast han har ju någonting att förlora på att ta över Östersund. Om han hade varit aktuell för dem i somras till exempel. Där hade han haft någonting att förlora. Det kunde gå ännu sämre. De hade åkt rätt ner. Han har ännu ett spårsligt misslyckande. Nu assisterande, och det, eventuellt är det så, fan. det kanske är skitbra för Henrik. Det är kanske där han ska hitta sin roll. Var assisterande i lite högre klubbar där han kan leva på sitt namn och sin erfarenhet. Kanske var så och jobba lite med de offensiva spelarna. Och så, för jag förstod att Koeman tog in ytterligare en holländare som var lite mer av en defensiv typ som skulle också ingå i staben. Så kanske blir så att han får lite mer ansvarsområde som han känner att fan, han behöver inte fronta, han behöver inte ta helhetsansvaret men gå in och trycka på lite saker. Eventuellt supersuccé. Och menar, den dagen som Koeman får sparken och då Henrik Larsson också får sparken, för det kommer han ju få, så är det ju lite lättare för Henrik att komma tillbaka om han vill.
Till Rennes Brygga.
Till Rennes Brygga. Och vara med där. Kanske till och med komma med Bindefelds när han bjuder hem till sitt topp.
Mm.
Nej, men skämt sig då att komma tillbaka till Allsvenskan. Då har han ändå det på sitt CV. Fan, jag har varit i den absolut största klubben.
Han kanske är mer lämpad för att vara i den typen av roll också. Ja. Än att leda Helsingborg.
Men såg du den här lilla grejen när Spartak Moskva gick ut när detta blev klart?
Nej, vad apropå Jordan då?
Ja, sa, vi vill bara göra det klart att inte aktuellt att Jordan Larsson följde med till Barcelona. Det var gulligt.
Ja, faktiskt.
Så att Jordan skulle vara aktuell.
Ja. Ja. Ja, det blir spännande att följa. Ja. Men du sa att du har sett ganska mycket allsvensk fotboll.
Ja.
Vill du dra någonting?
Ja, jag tänkte faktiskt en liten sak här. Den som har varit inne på hsi.org har eventuellt läst en text som jag skrev i början när Jürgen Klopp tog över Liverpool. Och det var ett reportage där jag åkte till Liverpool för att ge upp lite grann med mina egna demoner. Supporterskapet, fan vad jobbigt det är. Att följa ett lag där man känner att det är så små saker som hade kunnat göra så stor skillnad. Och i mitt fall så var det försvarsspelet inledningsvis när Klopp tog över. Då var det...
Det var då innan Van Dijk kom till Liverpool. Ja. Rätt mycket att Ragnar Klavan och, stod och passade bollen.
Ja, Ragnar Klavan stod och passade bollen. Och ibland så stod då Martin Skärt i passningsskugga. Det var ungefär så det såg ut och ibland så var det Dejan Lovren. Och vi släppte in så jävla mycket mål på framförallt fasta situationer. Tror ett tag att vi var... Vi, säger jag. Folk blir upprörda när jag säger sedan Liverpool. Det skiter jag i. Skriv till någon annan och beklagar er.
Men du ska snart dra en båge till allsvenskan här.
Ja, den kommer. Den kommer. Men just att det var så enkelt att säga. Plus det att vi hade Mignolet i mål. Som var, man får säga, labil. Det var en groda då. Det var en annan groda en annan gång. Jag tänkte, det är så lite saker som behövs justeras här. För att man ska bli av med ett uppenbart problem. Men Klopp vägrade. Man tänkte, fan, det är en duktig tränare, Klopp. Kan inte han se de här sakerna? För Brendan Rodgers hade ju haft lite samma problem då. Kan man inte se de här sakerna? Jag sitter i soffan. Jag är verkligen dålig på det här. Jag skulle inte vinna över Kalle Karlsson i en diskussion om fotbollstaktik och metodik och olika liksom, uppspelsfaser. Och så. Ingen aning om det. Men jag kan se de här sakerna. Kan inte Klopp se det här? Och sen så justerar Klopp. Han tar in en ny målvakt. Tar in Van Dijk. Visst, två av världens bästa på sina respektive positioner. Men plötsligt så har Liverpool det bästa försvaret någonsin. Och man möjliggör så mycket annat. Och så här, en defensiv mittfältare som inte heller Rodgers hade velat värva in. Och som inte Klopp hade i början i Fabinho. Och så här. Saker händer som man kan se. Precis det här har jag gått och tänkt på ganska mycket. När jag har sett IFK Göteborg spela fotboll sista månaderna. Framförallt sen Jakob Johansson blev frisk. Och började spela fotboll. Och jag är inte ensam om det här vad det gäller Blåvitt supportrar, de andra som verkligen håller på Blåvitt och som har känslor för Blåvitt som jag hade för Liverpool, eller har för Liverpool, är att hur kan det bli så att man värvar hem en landslagsmittfältare, Jakob Johansson, som är extremt skicklig på det han gör mitt i spelbanan. Vinner bollar där, startar uppspel. Sätter man honom som mittback, och man såg väldigt tydligt till exempel mot IFK Norrköping när Totte Nyman gör det målet, han gör det ett inlägg. Jakob Johansson erkänner det efter matchen också, han blir helt bolltittande, bakom honom står Totte Nyman, behöver inte ens hoppa på bollen, kan bara sätta dit huvudet och nicka in bollen. Att han har problem också, han är ju inte den snabbaste mittbacken heller om man vill spela honom som mittback. Han har inte blivit snabbare med sina skador. Och en följd av det är då att man spelar Tobias Sana längre ner i banan där man vet att Tobias Sana är en offensiv spelare. Det är ju där han får utlopp för sina spetsegenskaper. Det blir liksom två stycken, man flyttar ner Jakob Johansson som mittback. Och så har man Yusuf kvar som central mittfältare som är jätteduktig. Men så har man bredvid honom har man Sana. Så det blir liksom två stycken fel. Och man tappar, men det skulle kunna vara så att man har Jakob Johansson som central mittfältare. Då gör han det lite lättare för de två som är mittbackar. För att han är så skicklig på det. Det är ju så han har, det är det som har gjort att han har varit proffs utomlands till exempel. Man ser det och man undrar varför envisas han med de här sakerna, Poja. Match efter match. Nu har han då eventuellt brutit det här, för senaste matchen så var det inte Jakob Johansson som var mittback. Man undrar ju, du förstår vad jag menar, var jag på väg eller?
Ja, men det gick ju bra för Klopp till slut.
Ja, och eventuellt kommer det gå bra för Poja till slut. Men man har ändå tappat ganska många värdefulla poäng, tror jag, på grund av det här. Det är ju verkligen så att jag förenklar saker. Och jag vet om att jag har kompisar som håller på Blåvitt som säger exakt samma sak. De säger också de här sakerna. Och det är ju det som är nästan det mest frustrerande när man sitter hemma och har ett lag som tappar poäng efter poäng efter poäng. Och man kommer längre ner i tabellen för varje omgång som går.
Det är ju rimligt då att tro att när du var som mest besviken över Liverpools försvarsspel, att personen som är anställd som huvudtränare, som när han kom dit också hade en del meriter bland annat från Dortmund och Mainz.
Mm.
Det är inte helt orimligt att tänka att även han såg de sakerna.
Exakt.
Och, det är det. Och att han förmodligen vet lite mer än vad du vet om att han kanske måste vänta lite för att få in just den här spelaren som han vill ha. Riktigt så är ju inte fallet för en allsvensk tränare. Men de är ju smartare än vad du är på det här området. Och definitivt smartare än vad jag är. Det är klart att de ser de här sakerna. Men de vet ju också saker som vi kanske inte känner till.
Ja, precis. Men det är också, samtidigt är det någonting som håller på att knäcka en. När man ser de här sakerna. Man tänker, men fan, gör i alla fall det. Och sen så får du väl lösa liksom mittbacksproblemet på ett annat sätt än att spela den bästa, en av de bästa centrala mittfältarna i allsvenskan på fel position. Och då när man har de här tankarna och den här frustrationen, så kanske det är värt att liksom vända tillbaka till sig själv och fundera på, okej, vad gör jag i mitt yrkesliv eller i mitt förhållande med min partner som jag eventuellt skulle kunna bli kritiserad för? Och då tänker jag...
Rätt egenskap, mycket säkert.
Absolut. Mm. Men om man tar i egenskap av min yrkesroll då, som chef av Offside, så är vi ute då och då och säger att fan, vi är i behov av fler prenumeranter. Vi måste få fler prenumeranter. Och i de här tiderna när vår bransch drabbas lika hårt som många andra branscher, men extremt mycket mindre intäkter i annonspengar, så är det ju ibland offside-prenumerant, offside-läsare som hör av sig med tips till mig eller till dig. Fan, ni kan väl bara höja liksom. Jag hade fortsatt prenumerera om jag hade höjt årsprenumerationen med 100 spänn eller 200 spänn. Massa bra förslag, och det är gjort med kärlek, för de bryr sig om Offside, vilket är så att man kan bli rörd ibland. Men precis som de ser uppenbara
brister,
lösningar på problem,
uh-huh,
och de tänker, varför gör de inte någonting åt det här problemet, så är det ju så att det kommer inte som en nyhet med, absolut har jag tänkt tanken, visst, en enkel lösning är att höja priset på en offside-prenumeration. Mm,
men det kanske inte går att genomföra
det
på grund av det här eller det här.
Olika, ja, saker. Och det, liksom, det blir någon slags ringar på vattnet. Om man tar ett beslut så är det andra saker som påverkas, och det kanske är så att man riskerar med. Så ofta är det så att Poja eller Jürgen Klopp har givetvis funderat på det här med Jakob Johansson. Det är det jag måste komma fram till, för annars blir man ju galen.
Mm.
Att de vet saker som inte jag vet, som är från utsidan. Så ungefär det, liksom för att sluta den här cirkeln, så är det någonstans där jag kommer, där jag landar. Att det är inte så enkelt som man tror.
Nej, det är det ju inte. Just i fallet med att spelare eventuellt sätts på positioner där man tycker att de inte borde vara.
Mm.
Det har jag i och för sig stört mig ganska länge på. Att ha fått intrycket av att en del allsvenska tränare ser för mycket på amerikansk fotboll. Och känns lite också rätt mycket...
Du efter... menar att man vill ha en quarterback?
Ja, precis. Till och med en del pratar väl i termen om att en mittback kan vara lite som en quarterback. Och se hela planen. Och känns lite som en konsekvens av Graham Potters succé som tränare i allsvenskan. Där med väldigt mycket possession-spel, och det var rörligt. Och det var en ganska tydlig trend att många inspirerades av det. Ja, vi ska agera, inte reagera. Och styra vår egen matchbild och så. Och det kändes också lite som att man inte skulle bli lika positionsbunden. Att man ska kunna... Du vet, alla är anfallare ibland. Alla är försvarare ibland. Men det här har jag typ sett ganska många gånger. Jag tyckte även... Jag har också reagerat på att Jakob Johansson spelar i backlinjen. Jag reagerade även på när det gick som sämst för AIK. Att när Sebastian Larsson spelade så var han så bisarrt långt från motståndarnas mål. Och jag tänker att det är ganska vanligt, särskilt kanske när det går dåligt för ett lag, att om man har en person som anses vara väldigt bolltrygg och kanske den spelskickligaste i laget, så tar den kanske själv känner att den naturligt tar ett kliv tillbaka för att få styra lite mer, eller att tränaren vill det. Jag har ju också retat mig på att Viktor Elm har spelat mittback hela tiden i Kalmar FF sedan han kom tillbaka. Att jag vill ju nästan tillbaka till någon slags löjlig skolgårdsknattelag, att de lite bättre spelar längre fram. Ni som är lite sämre lär er att försvara bra. Det, så enkelt är det ju såklart inte. Men Anders Svensson spelade mittback ett tag på slutet i Elfsborg. Det, vad fan är, det ska han inte göra. Alltså klart att han kan slå jättebra passningar därifrån ibland. Men han är inte bättre på försvar än vad någon annan i Elfsborg är. Och framförallt så går man miste om så himla mycket när han är för långt från motståndarnas mål. Mm. Och där tycker jag har blivit vanligt att man säger att han är lite som en quarterback och så. Det kan ju fungera ibland. Men ofta tycker jag att man sätter kreativitet på lite fel ställe. Jag skulle ju framförallt vilja ha någon som är bra på att försvara där. Men vart skulle man placera Jocke Björklund idag? Alltså som var landslags mittback, jätteframgångsrik, men som ju inte var någon quarterback. Ingen krävde att han skulle vara det heller. Mm. Han var skitbra på det han gjorde. Alltså för mig räcker det ganska bra. Sen kan det ju vara att vi har skadekris nu och då får någon göra några matcher där eller vad det kan vara. Men det finns en lite förtjusning att man ska bygga bakifrån och därför vill man ha så intelligenta fötter långt bak. Men jag menar, fan, ska man göra om alla dem och spela långt bak för att börja bygga spel? I fallet Blåvitt så har de ju varit dåliga i straffområdena framförallt. Mm. Så. Mm. Nu får vi se med Värnblom då som är tillbaka också.
Bra, då stänger vi den kiosken och så tar vi en liten jingle och så kör vi vidare sen, Johan.
Har du sett Netflix-dokumentären om Nikola Anelka?
Fan, det låter kanske som om jag inte har koncentrationsband att göra någonting längre, men det är som så mycket annat den här sommaren. Jag började säga så kanske en kvart, sen så stängde jag av.
Ja.
Jag kände att den gav inte så mycket som jag ville att den skulle ge.
Jag såg hela då, lurades kanske lite av titeln, som den heter då Anelka Misunderstood.
Tvärtom för mig, jag störde mig på den. Mm. Det är så himla enkelt att sätta den, liksom. Ja, tankestrek, missförstådd. Som att nästan alla är det som är lite sådär, lite komplexa. Så, ja. så är de bara svårförstådda.
Ja, precis. Eller till och med missförstådda. Ja. Ja, visst, det är ju en enkel utväg. Det kanske beror lite på, jag var ju en ganska besatt Arsenal-ålder när han gjorde sitt namn där. Under en ganska kort tid. Han kom in och gick alldeles för tidigt därifrån till Real Madrid. Mm. Och faktiskt om att jag nästan aldrig hört honom prata. Det var faktiskt det första som förvånade mig. Väldigt slapp spaning. Men att han, filmen börjar med att man ser Anelka gå. Han bor i Dubai numera. Det förklaras inte mer än att hans fru säger att han vill absolut bo i Dubai. Det får man ju göra om man vill. Ja. Men han går på någon sanddyn precis i början av den här dokumentären. Och så är det någon som voicear. Och det handlar om Anelka. Men jag undrar, vem är det som voicear? Det är så ljus röst. Men det är då Anelka. Mm. Jag blev väldigt förvånad att han hade så ljus röst. Mm. Mm. Det var första noteringen jag gjorde. Men det här är just, jag såg hela. Och just eftersom jag inte har snackat så mycket. Så det är ingen dokumentär. Allt heter dokumentär numera. Så fort det är något annat än en vanlig serie eller en film. Det är en genomgång av Anelkas karriär som han får prata om hur han har upplevt den.
Mm.
Det var det. Sen kan man, dokumentär är det inte.
Och så lite starka namn som är Talking Heads som säger lite upplyftande saker.
Jag vet inte om de säger så mycket upplyftande saker. Det är Wenger och det är Petit, Pires. Det är klart att det här är namn som appellerar till att jag sitter kvar också. Såklart. Och det är väl några andra också. Gallas också är med. Men den heter Misunderstood då. Och jag sitter och tittar på den här i kanske en och en halv timme.
Mm.
Och efteråt så undrar jag, på vilket sätt är han misunderstood?
Mm.
Jag får aldrig reda på det. Flera av de här då gamla lagkamraterna säger...
Precis, detta var ju Johan Kronemann inne på.
Alltid gillat Kronemann. Begåvad.
Great minds.
Ja, det har jag i och för sig sagt alltid. Att det är väl kanske det man stör sig oftast på. Men det är oftare honom än Johan Esk som jag också kan tycka att han har en poäng.
Mm.
Så.
Mm.
Även om jag ibland tycker att han har fel poäng. Så står han ju, det är lite lättare att tycka om.
Mm.
Inte tycka om, men att tycka om. Alltså det visste jag inte att han hade skrivit
om
den. Ja, så kände jag då med då. Att, för man har då några givna, inom citationstecken, skandaler i Anelkas karriär. Ja, han tycker ju själv att han blev placerad i ett fack som liksom problemspelare. Och det pratar en del av Henri och de här om också, att det är han inte. Men man får aldrig reda på, hur är han då?
Mm.
Det förblir lite en gåta. Det här är alltså en spelare, och han verkar Han ger inget dåligt intryck när han ser att bli intervjuad. Liksom han verkar inte anmärkningsvärt dryg eller sådär.
Var lite ljusröst.
Ja, inte superdjup heller. Mm. Filmen försöker ju anspela på att det här ska bli djupare än vad det blir i början. Det är en scen då som nästan är den enda som påminner en om en dokumentärscen. Där väldigt tidigt på morgonen, förstår man, i Anelkas hus. Bara han är uppe, det är mörkt. Han går runt i någon slags luvtröja på sig. Och väldigt försiktigt går han och väcker sina barn ett efter ett i olika rum. Och säger det är dags, det är dags. Man undrar, vad är det som är det? Ska de ska flytta nu? Är det något stort ska hända?
Ska de lämna Dubai?
Ja, de ska bara till skola. liksom så. Annars så är det inga dokumentära bilder. Det är liksom klippbilder på när Anelka badar lite och spelar lite fotboll med barnen, typ så. Nej, de här skandalerna är väl framförallt då, stora är ju i VM 2010 förstås. När han då far ut mot Domenech i pausen mot Mexiko. Och sen skickas hem. Eller, och de sen då som stöd till honom, resten av truppen vägrar att träna. Hela den här jättesåpan som slutade med att Sarkozy sa åt dem att skärpa sig. Och ja, de gjorde ju bort sig. Mm. Och det är väl även när han spelar West Brom. När han gör den här gesten, målgesten som anklagades för att vara antisemitisk. Sen är det ju helt enkelt att han har lämnat klubbar, gjort folk, supportrar, arga. Han... berättar väldigt mycket om att han ville stanna kvar i Liverpool. Han var utlånad dit. Men att han aldrig fick något förslag. Hollier har en annan bild. Gemensamt är att man aldrig får förklarat på vilket sätt han skulle vara missförstådd. Och utan att vara liksom stenhård mot honom så framstår han för mig som en spelare som egentligen ägnade en hel karriär åt att vara en individualist. Som spelade väldigt mycket för sig själv. Att passade inte galoscherna så blev han väldigt snabbt olycklig. Det här i West Brom, det räckte liksom med att han blev utbytt i en match av Clark, tränaren, för att han ska sluta prata med honom. Och han så märkliga förklaringar, när han far ut mot Domenech så då har de ju gjort en väldigt dålig halvlek mot Mexiko. De har spelat bara 0-0 i första matchen. Och när de kommer in till halvtidsvilan så nämner Domenech Anelkas namn. Han säger Anelka. Och sen, jag gillar inte sättet han sa mitt namn på. Det är såna små grejer som kan få honom att helt bara sluta sig. Och det är inte så ofta han gör som i det här fallet att han börjar bli... Det är sällan han har levt rövare sådär. Det är mer att han har varit lite svår att göra med. Och då drar han vidare. Och så har det varit för klubbar också. Att, ja, det sägs också att hans bröder har haft stor inverkan. Och många tränare verkar ha haft problem med hans bröder. Men han säger det rakt ut. Han var då med till exempel i EM-truppen när Frankrike vann EM 2000. Han får spela en del, men gör inga avgörande mål eller så. Alltså finalen som Trezeguet avgör. Mm, mm. Och det säger han då så här långt efteråt också, att det är ganska vanligt att man säger, jag känner mig inte riktigt delaktig. Det har man ju hört andra säga med, att de känner att de inte bidrar. Men han säger alltså rakt ut här att om jag fick välja så skulle jag önska att den var struken från mitt CV. Att jag var med och tog EM-guld där. Det är lite mer än att man bara säger att jag lyckades inte. Där har man ju inte förmågan att se laget, helt enkelt. Nej. Och så verkar det ha varit på jättemånga ställen. Att han spelar rätt mycket för sig själv. Jag ser honom nästan aldrig tacka för en passning eller prata om en lagkamrat eller sådär. Och de som pratar om honom, de här Henri, Petit, Pires, de verkar inte tycka illa om honom, men ingen kan förklara vad det är som gjorde att han var så viktig i ett lag. Nej. Förutom alla kunde ju se att han var en kompetent anfallare och sådär.
Den slutsatsen dras aldrig i dokumentären.
Nej, verkligen inte. Man får inga... Man får
en individualist.
Så misunderstood är fel. Däremot så alltså curious, att man fortfarande vet inte riktigt vem den här är.
liksom så, Niklas
är med känslan. Spännande nog så funkar han ju nästan som bäst i Chelsea. Mm. Som då var ganska många individualister där. Och det verkade vara nästan lite kall stämning. Mm. Och att han nästan kände sig hemma där med det. Och inte att det var någon slags kamrad. Så. Det var en svag dokumentär. Jag tycker inte att den ska kallas en dokumentär. Tycker man det är kul att få en påminnelse om Anelkas karriär kan man ju se den. Men de svarar definitivt inte på frågan. Nej. Hur han är misunderstood. När jag hade slutat se den så såg jag en riktig dokumentär som heter King of Kong. Mm. Den har du sett kanske, va?
Kanon. Ja, 5 av 5.
Ja, då kan man säga, det är en dokumentär.
Du drar kort.
Nej, men är det för hårt att säga att det kanske inte är idrott? Det är e-sport då.
Jaha, arkadsport. Tidig e-sport.
Ja. Uh-huh. Den handlar om spelet Donkey Kong. Mm. Arkadspel. Och det här är en premiss som vi ofta söker i våra reportage. Där det ofta blir kul när någon är kung i ett litet rike. Och man får säga att den här Donkey Kong-världen är ett ganska litet rike. Och det finns då en person som har varit King of Kong alltid. Eller i väldigt många år. Han har världsrekordet för mycket poäng. Mm. Och han har en svansföring som är väldigt hög.
Ja.
Han är oskön.
Ja, han blir liksom en diva
ja,
i den världen.
Han är också väldigt bra. Ja. Och sen dyker det upp en lite mer normal kille. Mm. Bara liksom en småbarnsfarsa som visar sig vara grym på Donkey Kong. Mm. Som utmanar honom. Det är allt man behöver veta egentligen. Mm. Men då uppstår det väldigt mycket bra saker. Det är en dokumentär. Jag tycker den är kanon. Det behöver man inte tycka. Men Anelka är ingen dokumentär.
Ska vi tipsa? Var hittar du den?
Den finns på YouTube faktiskt.
Den finns på YouTube.
Man kan söka på King ja. Of Kong bara.
Ja, det är garanterad tittfest.
Ja, det är det verkligen. Och Anelka är någonting annat. Så här. Den var snäppet bättre än Grisman. Mm. Som var riktigt uset faktiskt. men man får aldrig några riktigt svar på vem Anelka är. Man får inte riktigt uppfattningen om att han ville göra den här. Mm. Någon har sagt åt honom, kanske hans bröder, att det är bra för ditt legacy nu när folk börjar glömma bort dig. Mm. Och gärna att du var lite misunderstood också, men nej.
Mm. Man blir inte sugen på sig klart än.
Nej.
Det kan jag säga.
Det behöver man inte.
Ja, Johan, du ska alldeles strax lämna mig här igen och kanske gå en liten sväng med en barnvagn. Vem vet vad du och Elma hittar på i eftermiddag.
Det är inte omöjligt.
Det är inte omöjligt. Jag ska knäga vidare. Det är idag 3 veckor till vi skickar nästa nummer till tryck. Är du nyfiken på att höra någonting?
Väldigt. Ha? Ja. Fundera på om jag ska skicka in en resurs.
Nej, men vi kan väl säga som så. Jag vill inte avslöja för mycket. Men vi omslagsjobbet som vi har.
Jag har ju också undrat lite sådär. Vill du att jag hör av mig? Är det så här, ska jag hålla mig lite... så här, vill man ha min input? Eller, man brukar ju säga som en så här gammal statsminister att de ska inte där in och ge goda råd och grejer. Så där. De var ju inte föräldralediga. Men när de har gått från att så här, Juholt, ja, alla ser att det går dåligt men Persson ska hålla sig för god för att gå in och säga hur...
Det är mycket välkommet om du vill. Jag har inte alls än. Så vad bomba mig med det om du har det.
Men jag har ju på riktigt varit avskuren, så berätta gärna.
Ja, nej, men ett lite udda jobb som vi har satsat en del på faktiskt, det är Fredrik Tillberg, som ibland blir lite bortglömd här, för att du har ju en podd, men vi är ju en tredje person här faktiskt också, som ibland glöms bort, lite elakt nog. Han har gett sig ut på sitt livsäventyr, får man säga, under sommaren här, där han, man kan säga som så att han har tagit sig runt i Sverige på ett väldigt ovant sätt för att försöka hitta den bästa fotbollsklenoden där ute.
Just det. Det blev av det. Det satt vi och pratade om innan sommaren.
Ja, precis. Det blev sommaren. Som så. Och det
tagit sig runt på ett udda sätt.
Cliffhangersen och de står som spön i backen här. Jag vill inte avslöja för mycket för att det ska bli lite som en överraskning. Men det kändes som den typen av berättelse som vi är faktiskt lite ensamma om att kunna göra. Det är inte så att disco skickas ut på den här typen av uppdrag. Eller att ens egen IVA gör det. Utan jag känner att detta är liksom lite grann lyxen med att kunna vara chef för offside och kunna bestämma. Nu ska du fan göra den här grejen.
Det är heller inte så i filmen Tigrarna att agenten säger till Martin Bengtsson, liten heads up här. Fredrik Tillberg är på väg ut på jakt efter den ultimata fotbollsklenoden från fotbollssverige. Bra, tack.
Bra. Nej, men, och sen så, om vi ska då gå tillbaka lite grann till den här guiden som gjorde att 2007 säger vi att det var.
Sverigeresan.
Som gjorde att du blev uppmärksammad i Östgötakorren. Så har vi ju också lekt med tanken på att det kanske finns en bok där framöver. Där vi samlar några av de klenoderna som vi har bränt av här under de här snart 7 åren i denna podcasten. Att man skulle kunna gjort en uppdaterad variant av en Sverigeguide.
Ja, för den är ganska spretig. Alltså den är fin, den Sverigeresan. Vi skojar om den här lite. Men det är allt ifrån just då med att här krockade Claes Ingesson. Så berättar man lite om de omständigheterna. Mm. Men ibland är det också bara här ligger souvenirbutiken för Malmö FF. Ja.
Så. Men att det finns ytterligare ett lager i det där, att det är bara fyllt av, om man delar in i landskap. Är man i Gästrikland så har vi kanske 5 stycken anekdoter då, inte klenoder, som är värda att berätta om det här landskapet. Så är man där av en händelse så kan man bocka av de här, just det, här står jag på torget, här händer denna roliga grejen. Till exempel.
Just det.
Vi får se.
Klenodrundan skulle du kunna heta.
Stark titel i alla fall.
Ja.
Ja. Men så Fredrik Tillbergs jobb har vi stora förhoppningar på. Och jag fortsätter ju med den här barn- och ungdomsgranskningen får man säga. Och efter att jag skrev om Helsingborg City.
Ja, berätta lite om det. Det har kanske ändå en del inte läst den.
Ja, det står ju provokatören på omslaget. Det är ju Helsingborg City som är en 10 år gammal fotbollsförening nu som har stuckit ut. Och för ett år sedan drygt så fick de ju ganska mycket kritik. Både från forskare, Svensk Fotbollsförbund och annat håll. För den riktning som de har valt, de är ju då, får man säga, ganska extrema i sin syn. Att det är väldigt uttalad elitsatsning från väldigt tidig ålder. Där det har varit kritik att man till exempel, om man är en lång, muskulös typ som är 5-6 år, så ska man skolas in redan då som mittback. Är man väldigt snabb teknisk kanske man ska skolas in som anfallare. Är man för kort så kanske man inte har en framtid som målvakt. Redan från väldigt ung ålder. Där det har varit provträningar där man inte får komma till klubben om man inte anses vara tillräckligt duktig och så. Så det bryter ju mot väldigt mycket av det som man vill att svensk fotboll ska stå för. Så jag skrev ju om grundaren där, David Thulin, och ställde några frågor och han fick förklara. Och efter den texten så hade jag ju en sida där jag skrev lite om mina egna erfarenheter som barntränare i en breddförening. Och jag proklamerade då att jag ska fortsätta skriva med olika aspekter och frågeställningar inom den här. Det är så många som lägger så mycket tid på att vara en tränare för sin son eller sin dotters lag utan att man riktigt vet så mycket om alla de utmaningar som man kommer ställa sig inför. Och jag fortsätter med detta i några nummer till, och det har varit väldigt, väldigt många som har tagit av sig med tips på saker som de tycker att jag borde skriva om, förslag på saker som borde granska, både från fotbollsföräldrar och fotbollsledare. Så det fortsätter jag med, det känns jävligt kul. Jag brinner ju för detta själv, så att det blir nog en intressant text i nästa nummer också. Lite av innehållet i alla fall.
Visst är det så att ni även kommer vara i Malmö lite grann i numret, va?
Det kommer vi också vara. Ska vi vara hemliga där också?
Ja, det kommer vara en del i Malmö.
Precis.
Det blir Christer Christer. Puskas Ljungberg. Är ni redo igen? Kör vi igen.
Kör. Ny runda. Precis med jag säger.
79, är det jubileum? Nej, vi kör ändå.
Vi kör då. Nej, men och sen så har vi också då lite uppdaterad info om Offside Live. Lika bra att vi bränner av det här nu också. Det är ju som så att vi sköt på det i våras. Vi skulle ju gett oss ut en andra gång med Offside Live. En föreställning då. Malmö, Stockholm och Göteborg. Vi fick skjuta på den på grund av coronan.
Det var en jävla vecka där alltså.
Det var,
de där dygnen när det kändes som att både för oss och för många i Sverige där det hände så otroligt mycket på några dagar. Ja. Bara. Vi var ju alltså nästan på väg att sätta oss på tåget och börja turnén innan vi insåg att det här går inte.
Ja, men det är lite så, vet, man brukar fråga folk, minns du, var befann du dig någonstans när du fick reda på att Olof Palme hade mördats? Estonia-katastrofen kanske, tsunamin, några sådana. För mig är detta också sånt här ögonblick i livet som jag aldrig kommer att glömma bort. Ja. Men vi satt i källaren här nere och funderade på vad fan ska vi göra med den här Offside Live? Det var bara några dagar kvar till premiären.
Ja, det hade ännu inte då kommit de här riktlinjerna om begränsningar. Nej. Med publik.
Ja,
men man kände att det var på gång. Men det blev så snabbt så osäkert och allt, både sug försvann och allt kändes bara skakigt. Och vi hade lagt hela, både den veckan och mycket tid innan på, det var ju det enda vi tänkte på. Ja,
flera veckor hade vi lagt på det här, skriva manus och träna och öva och förbereda. Och så det var ju liksom en stor grej, fan, ska vi dra i bromsen nu?
Ja.
Shit, vad händer? Ekonomiskt var det också ett stort tapp för oss. Det kan vi inte hymla om. Men vi tog beslutet då att skjuta på det och då sa vi, fan, vi satsar på att göra detta i oktober. Och nu är vi snart i oktober. Och det är, som många säkert förstår, så är det omöjligt för oss att göra detta i oktober. Vi vill inte dra in 500 personer. Vi får inte lov att göra det ens. Dra in 500 personer i en stängd lokal. Så det går inte. Så därför har vi tagit beslut att vi skjuter på det ytterligare en gång.
Det är som någon slags utvärdering som hela tiden skjuts på. Ska vi ta den i höst?
Lite så. Ja. Så nu är då tanken, och vi har preliminärt bokat några datum. Vi kommer gå ut med detta bara inom några dagar i våra egna kanaler på vår hemsida. Och att vi kommer göra detta sen våren 2021, så hoppas vi att världen och att Sverige mår lite bättre då. Att saker är mer tillåtna, att folk inte riskerar sitt liv faktiskt för att gå på olika typer av sammankomster. Så i månadsskiftet april-maj, vi kommer återkomma med exakta datum. Så ni som har biljetter, era biljetter kommer fortfarande gälla. Och skulle ni vilja ställa frågor så är det bara att höra av sig till oss så reder vi ut det där. Men inom bara några dagar så kommer all info finnas ute för den som är nyfiken. Men det är det beskedet vi ger här och nu, att det blir ingenting i oktober, det kommer bli våren 2021 om Gud har med oss.
Ja, det här är tråkigt ju. Mm. Hade man inte minst en föräldraledig vår sett fram emot en liten miniturné som avbrott där. Och att det hade varit så kul att träffa folk och sådär. Men det är så vi måste göra helt enkelt.
Så är det. Ja. Men det känns ändå hoppfullt här. Det är lite så som att man får testa sina vingar själv utan Johan Renius. Det var länge sedan, du inte var här. Men det finns härliga utmaningar det under hösten. Så jag tror att vi kommer ha en bra offside höst faktiskt framför oss. Och vi kommer fortsätta här nu. Det var liksom någon slags säsongstart av podden. Nu kör vi varannan vecka. Det tycker vi och framförallt du känns rimligt. Det är ändå, du är föräldraledig men är du gör det här för våra kära lyssnares skull och för, lite för din egen skull också. Du
absolut. Tycker
det är kul. Så vi hörs om 2 veckor igen med ett nytt färskt avsnitt.
Det gör vi, och så innan vi säger hej då så ska jag väl påminna om att vi har gjort det här avsnittet i samarbete med C-More som visar samtliga herr- och damlandskamper i fotboll under året. Och på torsdag 3 september startar UEFA Nations League på C-More. Sverige som avancerat till division A har Frankrike, Portugal och Kroatien i sin grupp och de kliver in i turneringen lördagen den 5 september med hemmamatch mot Frankrike och tisdag 8 september är det match mot Portugal. Övriga matcher i UEFA Nations League som du kan se under dessa dagar är bland annat Tyskland-Spanien, Island-England, Nederländerna-Italien. Och på C-More så får man också massor med uppsnack, mellansnack och eftersnack istället för reklam. Glöm heller inte att NBA-slutspelet pågår för fullt på C-More och det är alltså c-more.se som är adressen om man vill läsa mer om det här.
Vi har också gjort detta avsnittet i samarbete med Hattrick och Hattrick känner ju också att många saknar kanske att se sitt favoritlag på läktarplats och de förstår er då. Och de säger att inget kan ersätta vår älskade allsvenska. Men ett kul komplement kan faktiskt vara att driva sitt eget fotbollslag i managerspelet hattrick.org. Under årets coronasäsong har Hattrick sett hur deras användare spenderat 30-40% mer tid med sina lag än normalt. Och nu då en ny säsong igång. Detta är det perfekta tillfället att själv testa Hattrick. Hattrick är alltid helt gratis att spela, men man kan köpa till något som heter Hattrick Supporter som gör att spelet blir lite roligare. Detta får du nu gratis i 6 månader om du är en ny användare. Registrera dig på hattrick.org/offside. Välkomna, hälsa Hattrick.
Ja, det här har varit skitkul att göra igen. Lite rostiga kanske, men vi ses igen, hörs igen om 2 veckor då. Vi kör så hela hösten nu och tack så mycket för att ni lyssnar och fortsätter att göra det. Vi ses snart igen, kära lyssnare.
Maila oss, och framförallt mig den här gången, den här hösten på podcast@offside.org om du har synpunkter, tips på saker eller annat skojigt som du vill att vi ska kanske ta del av. Så säger vi så, ta hand om er så hörs vi om 2 veckor. Hej då!